Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Radio Play. Ridklubben heter den här podden som handlar bara om hästar. Vi som pratar om hästar och bjuder in gäster och pratar om hästar. Det är jag som heter Gry Forssell.
Och jag heter Rebecka Lägg.
Och jag har precis köpt en ponny här tidigare i höstas till min dotter som är 10 år gammal. Och jag har aldrig ridit så lite själv som sen vi fick ponnyn.
leda, longera.
Ja, men också så här, även om Nicky rider så... Det är, du vet, man vill vara fokuserad på vad hon gör. Ja. Jag hade kanske kunnat rida någon annan häst samtidigt som hon. Det kanske kommer snart, men än så länge känns det som att...
Man var där och stötta henne lite.
Man var där och bara kolla läget, se att hon har... Jag vet inte riktigt.
Nej.
Men jag har inte ridit på 100 år.
Det börjar bli dags snart.
Verkligen. Hur ligger du till med din ridning?
Jo, men bra skulle jag säga. Jag försöker rida så mycket det bara går. Sen är man... Ja, 2 barn, det tar massa tid. Nej, men jag försöker rida i alla fall så här... Ja, men 4-5 dagar i veckan.
Alltså jag ska säga, jag har inte varit i stallet så mycket som på flera år som jag är just nu. Men jag har då inte ridit någonting.
Nej, men det kommer. Jag tror att nu vill man mest bara kolla så att Nicky, det känns bra för henne.
Ja, men faktiskt. Ja. Den gäst som vi pratar med i podden idag, Carl Hedin.
Ja.
Vad rolig han är.
Jag menar alltså, en frisk fläkt.
Verkligen. 170 000 följare på Instagram.
Han är kul på Instagram, så följer ni inte honom så gör det.
Ja, det är hans hund och så är det alla hästarna som han rider och tävlar. Och han är väl i grunden, som jag förstått, egentligen dressyrryttare från början.
Ja, men precis. Och han känns som att han har gått sin egen väg också ända sedan han var liten. För det kanske inte alltid är så lätt att vara... Vi pratade lite här om hur det var kille i stallet och i skolan och sådär. Så ni får lyssna på det i podden och se vad han säger.
Och också gå sin egen väg, som så att han tävlade dressyr och ridde dressyr. Men så hade han en häst som inte kvalade till Elmia. Det var i samband med Jönköping Horse Show som vi träffade honom. Då tänkte han att då testar jag om jag kan kvala hoppningen istället.
Ja, han köpte den. Han köpte den ju rätt sent här i somras. Och så kände han att vi kommer aldrig hinna liksom, bli klara dressyrmässigt. Men så hoppade den rätt trevligt. Så då passade han på att göra det istället.
Men han känns också som att han är ganska... Ja, men som du säger, går sin egen väg. Och kanske lite, ska man säga, fri i tanken. Att han är ute och galopperar i vattnet med de här jättefina tävlingshästarna. Man har sett på Instagram hur han värmer upp för någon dressyrtävling med att hoppa stockar i skogen och gör galoppombyten runt stubbar. Och, alltså han känns inte så himla fyrkantig.
Nej, verkligen inte. Han känns som att han låter alla hästarna få vara hästar. Och det tycker jag är himla härligt.
Och så känns han väldigt glad. Oftast, det är i alla fall det man får se på Instagram. Ja. Och när vi träffade honom också.
Ja, men verkligen. Nej, men det tycker jag definitivt.
Vi ska, innan vi lyssnar på det lät när vi träffade Carl Hedin, tacka Scanbio.com. Det handlar om stallpellets, alltså spånpellet som man spånar boxarna med i stallet.
Exakt.
Och spån gör att det blir ljust och härligt i stallet och det doftar gott. Jag älskar doften av sågspån.
Ja, och det gör ju också att det inte luktar lika mycket ammoniak när man har... som träflisor i boxen.
Ja, och det, nu när man har stallpellets så kommer det ju i säckar, i plastsäckar, som är mycket behändiga. Jag tänker på när vi mockade på Luleå ridklubb där jag hade min häst när jag var liten.
Ja.
Så kom det en skitstor spånvagn som traktorn körde dit. Så parkerade utanför stalldörren och så öppnade man luckan och där var bara proppfylld med spån. Och så ställde man fram sin skottkärra. Och så krafsade man ner det spån man skulle ha i skottkärran.
Ja.
Och ju längre in i vagnen man jobbade, så var man tvungen att kliva in i spånvagnen ju.
Ja, precis.
Och gräva ut sitt spån. Så när man hade spånat boxen så var man ju täckt med spån från huvudet ner. Och man lockade sig också hoppa lite i spånet. Och man ville gärna gräva ner under till så att man ville framkalla spånras och sånt. Men man vill liksom... Man ser ut som att man har badat i, man ser ut som en glass som har badat i strössel.
Ja.
Spån i hårbotten, spån i skorna, spån överallt. Det slipper jag ju nu när jag har pellets på det viset.
Ja, men verkligen. Vi hade också torv, kommer jag ihåg, när jag var liten.
Det har jag aldrig gillat, jag har aldrig hajat grejer.
Nej, men inte, det är väldigt mörkt tycker jag, dels det. Men sen är det också ofta så här stora kokor typ. Så det känns som att man får ut så himla mycket torv också, inte bara allt annat som man vill ha ut.
Nej, då måste jag säga att stallpellets är mycket mer praktiskt.
Verkligen.
Är du nyfiken på att testa produkten, kolla in på scanbio.com. Nu ska ni få följa med till en, jag ska säga, lite rörig miljö. För vi träffade Carl Hedin på Bauer Hotel där vi bodde. John Bauer Hotel heter det.
John Bauer Hotel.
I Jönköping. Så vi sitter ganska nära receptionen så det kanske låter lite grann i bakgrunden.
Men jag hoppas... kommer in ett barn och så ibland. Men det är...
Håll till godo, vi hade väldigt, väldigt trevligt när vi träffade Carl Hedin. Jönköping Horse Show pågår för fullt och på hotellet inne i Jönköping så har vi nu slagit oss ner med Carl Hedin. God morgon.
God morgon.
Och hej, hur är läget?
Det är jättebra, tack.
Vi har inte ens hunnit börja spela in när vi börjar prata ponyminnen, ponytävlingsminnen.
Så jag var tvungen att stoppa. Så jag, stopp.
Det här är good content. Inte bryta det.
Men för du berättade, du red på ridskola i 5 år.
Ja.
Kommer förvisso från lite hästfamilj, men ändå inte en så här... hästgårdsfamilj kanske på samma sätt som många andra.
Ja, alltså jag har alltid väldigt svårt att förklara det där, för ibland när man är med i någon intervju så ska man förklara vad man har för hästbakgrund eller om man har det eller inte har det. Och min mamma redde ju jättemycket när hon var liten, och min morfar framförallt var väldigt, väldigt hästintresserad. Och jag, min mammas systrar redde ju jättemycket och tävlar hoppning på hög nivå, och jag har en kusin som är i ett OS i fälttävlan, så det finns ju jättemycket häst i min familj. Men sen var min mamma den av de 3 systrarna som hade kanske minst intresse och slutade rida först. Och jag kan verkligen känna så här att det har aldrig varit mammas intresse att jag ska börja rida, utan jag rider till trots att mamma är hästintresserad. Ja. För det har varit något som... Min syster är på ridskolan och hade sin egen häst och sådär. Men det har verkligen inte, aldrig känt det där att det har varit naturligt att det måste bli häst. Liksom, för att...
Men så skaffade du, eller du fick egen pony efter några års ridskoleridande. Och hur gick det?
Det gick ju jättedåligt såklart. Alltså, det gick ju bra i det att man hade egen häst, och det var ju en vinst i sig. Jag red på ridskolan i 5 år i Borås och tyckte att det var jättekul. Och avancerade, vet, från nybörjargrupp upp till att liksom lida den här hoppspecialen och dressyrspecialen och de här lite bättre grupperna.
Men då måste man också, hur var det att vara kille på ridskola?
Ja, alltså på ridskolan var det aldrig några problem. På ridskolan var det alltid jätte...
Kände du alltid välkommen? Så var det alltid, du kände aldrig så här att du kände dig kanske ensam? Eller var det fler killar där som red? Eller?
Alltså jag kan inte komma ihåg att jag... På ridskolan när jag red liksom i grupp och så kan jag inte komma ihåg att det nästan var någon mer kille. Så jag kan inte komma ihåg att det var någon jag red i gruppen med. Att jag kanske någon, jag kan inte komma ihåg det. Nej. Men sen har det aldrig varit svårt att vara kille på ridskola. Det är svårt att vara ridkille i skolan. Det är det som har varit i alla fall min upplevelse i alla fall. Att på ridskolan så är man ju bara där för att hålla på med hästarna.
Och då delar man intresse med andra ändå.
Då struntar liksom man om man är kille eller tjej. Eller...
Ja, en sån som är 16, han red 3 år eller var på ridskola. Jag tror att i stallet var väl den enda gången så här, när någon av slentrian säger så här, kom igen tjejer så går vi och bygger fram. Eller, okej tjejer, är ni klara? Han bara,
just det.
Well, du vet, bara den lilla tror jag. Men i övrigt så tror jag inte heller det var något problem just i stallet. Det var kanske lite mer i skolan. Så där.
Men sen var det nog jobbigare i skolan, absolut. Det var ganska svårt. Så sen var jag nog också skitjobbig i skolan. Jag var nog ganska större liksom. Så folk störde sig på mig och så blev det liksom att de hittade någonting där. Att det var man liksom stack ut på något sätt. Och...
Ja. Har du något tips då om det är några killar som rider som hör det här? Som...
Eller föräldrar till killar.
Eller föräldrar till killar som kanske inte vågar. Eller...
Alltså för mig var det alltid någon, när det var jobbigt i skolan och man kände sig utanför och att det var jobb... Alltså mycket handlar ju egentligen inte om att man kanske just rider, utan det kanske man gör någonting som sticker ut och som inte alla andra gör. Liksom. Jag har ju alltid varit sådär som gör lite min egen grej liksom. Och jag tror att mitt intresse har alltid varit starkare än att liksom böja mig ner för att formas vad andra vill liksom. Så att, då tänkte jag ofta så där när jag var ganska liten och pratade med mamma och pappa om det här och jobbade i skolan så, så att inte ska ju låta vad andra tycker att jag ska göra få hämma mitt största intresse och passion i livet liksom. Det är jättekonstigt, så att därför har jag alltid varit, mitt intresse för hästarna har alltid varit starkare än
påtryckningarna. Rädslan för att inte
precis.
Men så började du tävla lite hoppning med ponnyn och att det inte gick så bra, det hade varit det som ledde till då sen att du började rida dressyr istället?
Alltså först så ville jag rida fälttävlan. Dels hade jag en kusin som var väldigt framgångsrik och är väldigt framgångsrik inom fälttävlan. Och det var nog det som attraherade mig mest, som att liksom ha alla 3 disciplinerna och göra lite av allt. Men så jag tävlade lite fälttävlan också på ponny och det är lite lag-SM och jag hängde väl med lite grann sådär och med medioker framgång kanske, men sen så allt eftersom jag hade en fälttävlanshäst sen så är det stora häst också på fälttävlan. Men och i början hatade jag dressyr. Jag tyckte dressyr var det absolut tråkigaste som fanns. Och mamma är väldigt klok, så hon var ändå så där att ja, men det var nog rent så här säkerhetstänk att du måste liksom kunna i alla fall styra ponnyn liksom.
Så det är en bra början.
Förslagsvis.
Ja, så hon var så här att du får inte tävla fälttävlan innan du kan liksom rida den på kontroll liksom. Så jag blev ganska mycket tvingad där, kan jag komma ihåg, så att måste jag dressyr idag igen liksom. Och det finns en så här jätterolig film när jag rider runt i någon hage där och bara så här, har du tillräckligt mycket dressyr nu så jag kan liksom få bara släppa ut mig i vild. Nej, det är ett varv till på båten. För jag är en övergång galopptrav till. Sen kanske vi kan få galoppera ut och liksom galoppera på stranden eller någonting. Men sen tror jag det var den där känslan, jag kan inte komma ihåg när det var, men att det där när man fick det här, för när en häst liksom är eftergiven och går i balans och man får den här känslan att man liksom är ett med hästen. Då var det något som jag hittade som var väldigt häftigt i dressyr, tror jag. Så jag tyckte var så här, gav mig en kick att ja, men vänta, här är liksom, jag hittade någonting där liksom, det här att helt plötsligt så var det från att liksom jag med liksom med min kropp liksom kunde så här få hästen att svänga höger eller vänster till att så här bara tänka det och att det blev.
Och nu jämför det lite igen med filmen Avatar.
Ja, jag brukar ju dra den, för jag gillar verkligen Avatar-filmen där de tar den här flätan och bara så här länkar upp sig med
träden.
Ja, med djuren när de tar den här och så länkar de upp.
Just med fåglarna, ja.
Ja, de liksom kopplar in sig och det bara liksom, när de tänker så gör de det. Så det är väl det som är drivkraften. Nu är det inte varje dag det är så enkelt att de bara sitter där hemma
och
kopplar upp
en
fläta. Liksom. Det är ju inte riktigt så.
Men det är den känslan du vill försöka uppnå när du rider, att du kopplar ihop det med hästen.
Ja, men det ska kännas enkelt. Det ska kännas självklart. Det är nog det som är, att det som är något som är supersvårt känns superenkelt. Det är nog det jag liksom letar efter.
Och det är lätt att säga, det är svårt att göra.
Väldigt svårt att göra. Jag har fortfarande inte en aning om hur man egentligen gör. Alltså, ju mer jag lär mig om hästar så lär mig bara att jag vet väldigt lite.
Vi har samarbetat med HelloFresh. Det är vi jätteglada för. HelloFresh är en av världens största företag som hjälper till med så här färdiga matkassar som man kan beställa hem till dörren. Och du som lyssnar på den här podden, du kan använda koden RIDNING. Om du går in på HelloFresh.se så använder du koden RIDNING. Då kan du få upp till 1359 kronor rabatt på de fem första kassarna och fri frakt på den första. Och den här kan du använda om du inte har varit, om du är en ny kund eller om du också har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre och nu vill bli kund igen. Du och jag, vi är kunder. Vi har haft samarbete med HelloFresh sen innan och då blev vi ju kunder i samband med det för man ville testa att det var bra och jag är så nöjd.
Ja, det går ju inte att sluta om man har börjat.
Nej, vi kör på. Jag tycker det är jättebra.
Ja, alltså det är väldigt enkelt. Dels när man kommer hem från stallet, kanske lite sent. Mina barn är lite yngre så de är alltid väldigt hungriga.
Ja.
Och då är det så smidigt att allt är förberett i de här kassarna. Så man bara tar fram en kasse, ett recept och så oftast beställer jag då att det ska vara lite lättlagat så att det inte ska ta för lång tid.
Och man behöver inte tänka någonting. Det blir så enkelt. Man har tänkt en gång på söndagen eller vilken dag man nu bokar, beställer, väljer sina recept. Sen kommer de bara, man bara, gud vad blir det för mat idag? Vad roligt.
Ja, alltså,
det är som att någon har planerat åt det.
Exakt, och så blir man så här lite glad varje gång. Eller jag blir det. När det dyker upp ett recept och man bara, gud, det här är jag jättesugen på. Det är jag som har valt det. Men det har jag liksom hunnit glömma bort.
Gud, vi åt någon jättegod pastagrej med panko igår som kom från HelloFresh. Jag tycker det är jättegott.
Ja.
Ja, så i alla fall, tack snälla HelloFresh för att ni är med och supportar oss. Och du som lyssnar då, om du går in på HelloFresh.se så använder du koden RIDNING så får du upp till 1359 kronor i rabatt. Prova tycker vi.
Absolut.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja. Och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer. Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.
Om man har en häst som man har kommit liksom någon form av återvändsgränd med. Det lirar liksom inte i ridningen och inte egentligen på marken heller. Man känner att man har tappat varandra lite. Vad tycker du, har du något konkret förslag på vad man kan göra för att liksom backa tillbaka och hitta till varandra? Det är förstås individuellt beroende på häst och människa, men ändå.
Men jag tror precis som du säger själv att backa tillbaka är nog väldigt bra. Att tänka att alltid ta ett steg tillbaka till där man hade en känsla av att man hade samspel med hästen och det man kände att man liksom var på lika nivå, man kunde få komma igenom och få kontakt med hästen. Och jag tror att många också gör det finns ju mycket så kultur i ridningen och Att man liksom alltid ska lösa allting från sadeln och från ridningen. Men jag tror att man ofta kan bara så här gå tillbaka till hur man har hanterat hästen i stallet. Och vad man har för liksom, hur du leder hästen och hur du är kring hästen och om hästen är uppmärksam på det i boxen. Det finns ju hur mycket som helst på horsemanship liksom. Som jag kan tycka är synd att när jag fick min ridutbildning på ridskolan att det inte pratade så mycket om det. Utan det var så här att du leder på vänstersidan och ställer upp på medellinjen. Liksom uppställning på medellinjen och så sitter du upp och du skulle leda med tvåhandsfattning liksom på grimskaftet. Och du skulle gå vid bogen på hästen. Men inte så mycket det här att hästen, vad är hästen för typ av djur? Ja, men det är ett flyktdjur och den kommer, vi kommer kunna använda flykten till att forma dem till det vi vill ha dem till. Liksom. Mm.
Intressant. Men sen så pratade du också om det här, när du väl kom över till dressyr, att du först tävlade i hoppning men, och sen blev det dressyr. Och varför var det dressyr efter det?
Men jag tror också det var att jag var ju jättedålig på att hoppa. Och det var ju alltid det där att när det går dåligt i hoppning då kan det vara såklart att man river. Men när där jag var, när jag var 14, 15, 16 och fortfarande red aktiv hoppning, så var det sällan det bara var att man hade ett nedslag eller två nedslag.
Det var ju succé.
Ja, det var ju liksom, då kom man ju i mål. Alltså, ja, det var ju det man jobbade mot. Jag
vet svaret för mig i alla fall.
Ja, det var ju liksom en, det var ju en vinst i sig. Jag kom ju runt i alla fall. Det var ju alltid det där. Jag kom ju runt. Liksom, ja. Så var man ju ofta utesluten och då hamnade man liksom längst ner ute. Det är liksom en fruktansvärd mening i mitt liv, så här, utesluten. Liksom,
är det det fortfarande?
Fortfarande hatar ordet utesluten. Det är liksom, det värsta jag vet. Mardröms,
jag med. Vill inte hamna där.
Vill inte vara en av dem. Nej, nej, nej. De där två, tre. Och så kunde det vara en klass på att man...
Då är svansen mellan benen och hem.
Ja, man red regionalen och 20 hoppning och det var 130 starter och så var det tre ute längst ner. Så var det alltid var jag. Jag känns att alltid jag var en av dem. Liksom. Och i dressyren så gick det ofta ganska bra när jag tävlar. För det är i fälttävlan och...
Man ska kämpa hårt för att bli utesluten i alla fall.
Ja, men precis. Du ska ju verkligen, om du ska bli utesluten i dressyr, du ska ju verkligen rida fel tre gånger. Och du kan ju öva programmet i åratals i förväg. Så om du lyckas med det, det är liksom, eller att hästen då skulle typ hoppa ut. Eller,
det, då får man åtminstone vara med på resultatlistan.
Då var man liksom i alla fall med på resultatlistan. Ja. Och sen var det ofta det att de hästarna som jag hade då var... de blev liksom lite bättre i dressyr. Det var utveckling på dressyrsidan och inte så mycket i hoppningen, tyvärr. Men så det var också någon motiverade nog mig att ja, men jag insåg att ja, jag är nog ganska bra på det här. Det var nog folk som sa till mig så att ja, men du är duktig på dressyr och de blev liksom bättre. De gick på tygen helt plötsligt. Det kom såna irländska hästar som sprang med halsen ut och in på liksom, som en diskborste till hals. Liksom. Så efter lite tag så satt jag väl och fulade runt där. Liksom. Så gick de lite på tygen och så fick jag lite bättre på procent. Och så blev det bättre och bättre och då motiverade det nog mig jättemycket.
Och nu är du också tillbaka. Men så har du ridit dressyr en massa år. Jag ska prata om också hur du jobbar med hästarna. Men nu är du också tillbaka på hoppbanorna till alla stora förvåning. Och grattis till sjätte placeringen igår här i Jönköping. Det var i förrgår kanske. Det var fantastiskt.
Ja, det var jätteroligt.
På en dressyrhäst också.
Ja, typ dressyrhäst. Ja, det var jättekul att få komma tillbaka till hoppningen nu.
Inte utesluten.
Inte utesluten. Jag tänkte verkligen när jag red runt där att jag blev jättenervös när jag kom in i finalen där på fyra års... hoppningen där, för det var ganska mycket folk och jag gillar ju när det är mycket folk och det händer saker. Så
här. Men är den här fyraårsfinalen också bedömd? Blir man bedömd av precis. Domare på marken?
Det var Rolf-Göran Bengtsson och Angelie van Essen.
Det är också jobbigt att de ska säga till en kanske att så här, du visade inte din häst från den bästa sidan. Man bara tack.
Nej, men precis. Det var, man blir lite nervös och så tyckte jag det var liksom komiskt också att när man som jag då jobbar och driver ett företag som specialiserar sig på att träna och tävla i en bedömningssport och så försöker man liksom komma ut ifrån den där bedömningssporten och det första man gör är att ramla in i en fyraårsfinal i hoppning med bedömning.
Exakt.
Jag kan inte komma ifrån mitt eget liksom, öde. Men då blev jag ganska nervös när jag kom in där att det var liksom så mycket folk och allt. Och då kom den här känslan att tänk om han liksom inte hoppar över första hindret. Och det är ju en jättefin häst, men han är bara fyra år och han är bara riden inte ens ett halvår liksom, så han är väldigt grön. Och komma in här på
en stor arena, Elmian. Ja, det är mycket folk.
Ja, och det är liksom spotlights och hindren här, de blänker lite mer och man märker man kommer in att han är verkligen på sin vakt. Så tänkte jag de där tankarna, tänk när jag blir liksom utesluten i finalen. Ah. Eller... Men det blev inte.
Det blev det inte.
Jag lyckades slå bort de tankarna. Han hoppade över första hindret och sen så var vi bara igång.
Gud, vad härligt ju.
Vad sa Rolf-Göran och Angeli om han?
Ja, men jag var ju helt...
Du tar med dig.
Jag var ju... Jag var förvånad att de tyckte att det här är så mycket kapacitet. För att jag själv känns det att det är en väldigt stor häst. Ja. Han är ju typ 76. Och de här hindren är ju ingenting för honom. För att han är så stor. Så att han tar ju bara liksom ett kliv. Det är cavalettibommar typ på honom. Ja. Men då ser han ju inte spektakulär ut. För han bara galopperar ju över. Så jag har varit så innan att, och jag ser ju många av de här riktigt fina, hoppas att de liksom slår lyror över hindren, och det tycker inte jag att han riktigt har gjort liksom. Och så har han haft väldigt, väldigt stor galopp. Har varit väldigt svår att kontrollera galoppen och kunna hålla höger och vänster galopp och växla däremellan och sådär. Så jag var väl orolig att de skulle tycka att, och då blir det lite att jag får ju stötta upp honom när han är obalanserad, och då känns det som att jag rider med jättestora hjälper och att det, liksom, det ser hejsan hoppsan ut. Så jag var orolig att jag inte skulle kunna liksom leverera en så prydlig runda som jag hade velat. Men det var en jättefördel för mig, för att väldigt mycket av banan i finalen var ur vänstersväng. Och Grolle då, som vi kallar honom, han är mycket, mycket starkare i vänstergaloppen.
Perfekt.
Så redan när jag gick banan så kände jag att det här kan nog bli bra, för att får jag komma mycket ur vänster så har jag mycket lättare att placera honom på hindren. Så att, ja, det gick jättebra.
Ja, men gud vad roligt. Gud vad kul.
Men så ska du rida dressyr nu också.
Ja, det började igår och jag hade 3 hästar till start igår och alla 3 vidare till final, så det är ju bara, det är kul bara det.
Grattis.
Och 6-åringen vann första klassen, så det var väldigt roligt också. Så nu idag är det 7-årsfinal.
Vi pratade om det tidigare, att det är så lustigt att vi och alla, att många av oss, att man tänker att oj, nu ska han dressyrryttaren hoppa, det är en stor grej. Samtidigt som det ju väl egentligen, det är väl det att det är på den här nivån är på att det blir andra grejer. Men jag menar, alla rider ju både dressyr och hoppning. Så egentligen borde det inte vara så himla uppseendeväckande som det ju är.
Nej, man tycker ju inte det, och att det var många som har frågat nu, så är det skillnad på att ta fram en ung häst i hoppning och dressyr? Jag tycker att det är jättelikt, för att det är precis samma sak, att det är ju, du har en del, för en dressyr så har du en del liksom rörelser eller konster eller tricks eller vad man beskriver det, som de ska kunna. Och sen har du ju allt det här liksom med styrka och att de ska liksom vara smidiga och liksom det här grundjobbet. Och hoppningen är egentligen samma sak, att grundjobbet är ju precis samma sak, att han ska vara stark och reglerbar och mjuk och alla de här delarna som ingår i liksom grundridningen. Men istället för att han ska lära sig göra en skänkevikning eller en förvänd galopp, så ska han lära sig hoppa olika typer av hinder, olika kombinationer där. Så att jag tycker det är jättelikt.
Och då tänker jag så här, alla borde ju vara ute och rida på sina hopp- och dressyr. Så om man har en 4-åring hemma i stallet som är dressyrstammad eller hoppstammad och som man har tänkt göra olika saker på, så borde ju ändå upplägget för veckoträningen se likadan ut för de hästarna. Hur ser ditt veckoupplägg ut för en 4-åring?
Alltså jag har en sån här grund...
För jag tror också att du är en förebild inom sporten. Alltså jag följer dig på din Instagram och du är ute och galopperar på dina hästar. Ja. Och jag såg dressyr. Det var någon tävling tidigare på någon dressyr att du var ute i pausen typ, eller värmde upp. Då var du ute och hoppade lite tränghinder på din dressyrhäst. Och många var ju så här, men gud, han är helt... galen. Var det många så. Ja, men du vet, man bara såg hur den gled runt där i leran och många var så här, gud, jag tror inte sträcker sig typ. Och jag tycker det är härligt att, för jag tycker att det är en bra förebild och att många kanske borde ta efter det. Nu ser veckoupplägget ut för en 4-åring.
Vi har ju ganska mycket unga hästar. Så vi brukar, en bra tycker jag guideline är att man rider sin yngre häst lika många dagar som det är i veckan, som hästen är i år.
Okay.
Så har du en 3-åring så rider du ungefär 3 dagar i veckan, och har du en 4-åring, 4 dagar och så vidare. Så för 4-åringarna går de ungefär 4 pass i veckan.
Alltså sammanhängande eller ett brott i mitten? Eller?
Ofta måndag, tisdag, alternativ onsdag, torsdag, fredag tränar de på, alltså om det kan vara dressyrarbete eller... För dressyrhästarna så hoppar de ofta på onsdagarna, för det är deras liksom alternativa jobb. Eller vi rider ut. Eller vi har ju fördel att vi bor väldigt nära havet, så vi kan gå ner och skritta i vattnet. Liksom. Det är jättehärligt. Sen brukar jag säga att lördag är det så här resursdag.
Mm-hmm.
Och då kan det vara att det är lite kul. Det är som i skolan. Det är det så att man har gått väldigt bra under veckan, då kanske man får vila helt.
Då får man morötter.
Ja, då får man morötter vila helt.
Det är obsklassen som får jobba på lördagarna.
Ja, och är det så att man inte har gått så bra måndag till fredag, då kanske man får ett extra pass på lördag. Det kan också vara, och det här brukar min personal påminna mig väldigt mycket om, att om en häst har gått väldigt bra och Carl tycker det är väldigt, väldigt kul att rida på den hästen, då kanske man får gå ett pass på lördag. Bara för att Carl tycker, tycker det är så kul att rida på hästen. Då faller det lite där. Men, och sen så på söndagar vilar de.
Ah, gud vad roligt, det där var kul.
Resurslördag.
Resurslördag.
Med det här.
Ja. Det var också för din skull då. Fast nu rider du bara om du tycker att hästen är kul.
Ja, det blir så här. Jag ska nog gå ett pass till. Har det inte gått väldigt bra den här veckan? Jo, men jag tänkte, det är nog lite där jag skulle vilja checka upp. Det är mest min egen skull.
Och dressyrpass, är det alltid inne på banan? Eller kan
det
vara
det kan vara lite överallt. Det beror mycket på väder och vind och sådana grejer. Men det är lite olika skulle jag säga, om man rider inne eller
så. Har du något så här, hästarna får max gå 2 dagar i rad i ridhuset eller?
Nej, alltså det är klart att man kanske vill ha en sån tanke egentligen, men sen är det ju så svårt i och med att jag rör på mig mycket och ut och reser och så är det inte alltid man kan hålla. Ibland vissa veckor får det bli att de kanske går 5 pass in i ridhuset, ja. Och de klarar ju det fine liksom. Ja. Och sen nästa vecka kanske de bara rids ut, eller så kanske jag är borta och då passar det jättebra att de går jättemycket ute och går i havet eller gör något annat liksom.
Så det, ja. Så det är lite som det faller på.
Det blir ju lite så.
Men det är långa loppet så försöker man se till att
varje måndag så har jag en sån tanke att vi i alla fall tränar måndag, tisdag, de gör något annat på onsdag, tränar torsdag, fredag och så får vi se om de förtjänar att gå på lördag. Ungefär.
Det känns som att du har ganska bra självkänsla. Vad har du fått den hemifrån eller har du jobbat med det?
Vilken svår fråga. Var kom den ifrån? Jag är helt inne i min ytterhetsvärld här. Jag vet inte. Jag tycker alltid det är viktigt att ha lite helikopterperspektiv på saker och ting och försöka se sig själv utifrån, tror jag. Jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån. Jag vet inte om den är bra. Är den bra?
Men det lät ju också det när vi pratade tidigare här att du var kille i stallet och att i stallmiljön inte varit tufft, men i skolan upplevde du det som lite tufft, men att du ändå stod på det och kände så här, kärleken till hästarna är större än att någon kanske tycker att jag är töntig eller jobbig eller något sånt där. Redan då låter det som att du hade bra självkänsla och
trygg. Med dig, hur du jobbar med sociala medier. Jag läste också en tidningsartikel där du berättade om att folk så här, rynkade lite på näsan åt att det kommer han att ta selfies. Ska inte han bara koncentrera sig på rida istället. Men se på dig nu med dina nästan 200 000 följare på Instagram och det är också som en inkomstkälla och som en del av också den stora framgången, förutom att du är väldigt duktig på att rida och hålla på med hästarna. Men den här att du kör på din grej.
Ja, men jag tror nog att det alltid har varit väldigt starkt för mig att göra min egen grej. Och det är nog ingenting som jag har behövt liksom träna upp, utan det har nog alltid varit där att jag har nog aldrig liksom... Ja, men jag tänker tillbaka på min barndom och sen så var jag ju en väldigt udda barn. Jag gjorde liksom min egen grej. Så... Men jag har inte låtit omvärlden styra mig så mycket, utan jag har nog alltid liksom kört mitt race och trott på det. Liksom. Och sen har nog mina föräldrar varit fantastiska att låta mig göra det. Och hela tiden var där och kanske sådär ändå, men du måste ändå liksom, de har alltid, för hästintresset har alltid varit väldigt starkt, men också både mina föräldrar har varit duktiga på att så här, det är ditt intresse och du ska göra det själv. Och min pappa var väldigt noga med att säga, men det är jättehärligt att tycka om hästar, så här, men du måste tänka så långt att du ska också kunna, om du vill leva av detta så måste du liksom tänka på det. Du kan inte bara så här rida och se hur långt det tar dig liksom, för att vi kommer inte supporta dig genom livet i att finansiera din ridkarriär, utan att du måste hitta ett sätt för dig själv att skapa någonting ur detta. Sen vad det är eller hur du gör det, det spelar inte så stor roll, men bara du känner att du får det. Och kanske framförallt mest för min egen skull, för att känna att jag har få ett eget självförverkligande och känna att man har kontroll på sin egen tillvaro. Liksom. Mm. Så det har nog alltid mina föräldrar varit duktiga på att ge mig mer än att åka till de bästa tränarna eller åka till de största tävlingarna eller köpa de bästa hästarna. Liksom. Men att säga att gör detta, vi supportar dig, men känna att det här, du måste få detta till att bli bärande liksom, på något sätt. Mm. För din egen skull. Inte för vår skull, men för din skull. För du mår bra av att du har kontroll på din egen.
Men var det självklart då att du skulle hålla på med Instagram och... Eller hur kom du in på den banan?
Nej, utan det växte fram. Jag har aldrig sådär sagt att nu ska jag bli influencer och nu ska jag liksom börja jobba med sociala medier. Utan det började när jag var i Danmark, så ramlade jag av. Jag jobbade där i ett stall och så bröt jag armen. Och så fick jag inte rida på 6 veckor. Och då fick jag sitta på kontoret istället. Och det här var då 2010 kanske. Och jag hade ju Facebook själv då. Men det här stallet som jag jobbade för hade ingen Facebook-profil. Och mitt jobb var att filma och göra YouTube-filmer på försäljningshästar. Vi hade typ 50 hästar i stallet. Tyckte jag att det var synd att vi gjorde alla de här försäljningsfilmerna som var förhållandevis proffsade. Om man tittar på dem idag så vill man typ bara plocka ut sitt eget öga, för de är så dåligt klippta och det är så dålig musik och sådär. Men på den tiden...
Var det åtminstone vänster arm du bröt?
Ja,
bra, tur.
Så jag kunde liksom sitta med tangenterna på höger och filma med filmkameran liksom. Men då tyckte jag att vi gjorde ganska snygga. Jag är ganska stolt själv för den här filmen. Jag tyckte det var ganska välklippt. Idag är det som sagt fruktansvärt. Jag kommer aldrig dela upp med de här filmerna.
Men... Skulle jag ta fram dem?
Ja, ta fram dem sen. De är hemska faktiskt.
Ska vi göra?
Jag kan inte förstå att någon köpte någon häst och filmerna. Liksom. Det var så här, dit vill vi inte åka. Liksom. Fruktansvärt. Men då så tyckte jag att det var synd att inte de liksom blev delade. Så jag sa till min chef, kan vi inte göra en Facebook-profil? Så det gjorde en Facebook-profil. Han fattade inte vad det var. Han trodde att det var något med smink, kommer jag ihåg. Han sa, vad är Facebook? Vad är det för något? Vad lär man där?
Som att ta den computer med.
Ja, men precis. Vad ska du med den där? Så det jag upp det. Så märkte jag liksom när man publicerade och var man publicerade och sådär, att det hade olika spridning liksom. Och sen så växte det ju jättefort. Jag lade ut lite sådana här fredagsfilmer och lite sådana marknadsföringsgrej. Liksom lekte fram med det där med sociala
medier. Du har också pluggat lite marknad, eller hur?
Ja, precis. Det var efter, det finns ju... det var efter jag var i Danmark. Så tyckte jag att det var hittat. Så här, ja, men vi fick typ på 3 månader 5 000 följare, vilket då motsvarar väl ungefär 5 miljoner följare. Ja. Alltså det var ju jättemycket folk på den tiden. Och man jagade lite likes och sådär. Och sen så tyckte jag att det var kul. Så ville jag väldigt gärna plugga, för jag ville ha gjort det, för jag kände så här att jag visste ju att jag ville hålla på med hästar och att det var mitt kall i livet, men jag ville också ha provat på att liksom känna det där, att jag har få distans till hästarna, i det att jag hade provat någonting annat också. Jag ville inte gå igenom livet och tänka så här, vad hade det blivit om jag hade läst på ett universitet, hade jag fått liksom tycke för det och börjat med någonting helt annat. Men det enda som jag kände när jag var på universitet var ju hur mycket jag tyckte om att jobba med hästar liksom. För när vi satt där hade marknadsförings kurser och workshops, så satt jag och bara tänkte, ja, men det här kan jag ju ta med i det här företaget, tänk om man kan applicera det här på hästarna liksom. Och sen var jag jättebra på att skolka och åka och rida med hästar i England och började rida med såna här rika tanters hästar, du vet, lite extra där, och åkte runt och i min bil där.
Drömliv.
Ja, plugga lite på dagen, rida lite hästar där i afternoon tea, så jag gjorde ju egentligen precis det jag alltid har gjort liksom. Så jag pluggade ju bara ett år i England och sen kände jag, nej, det här var ingenting för mig.
Men du provade ändå?
Eller jag provade ändå. Ja, men det känns jätteskönt, för jag har provat det. Det var liksom inte för mig, och det var inte så att jag...
Gud, så du fastnade livet. Precis på vem man helst skulle vilja vara. Den som kom och red hästarna, eller om man vill vara den rika tanten i England.
Ja.
Just det.
Just nu rida hästarna, sen rika tanten.
Ja, rika tanten kanske får rida sina hästar ibland.
Ja, men det är
då ska jag kunna vara
där. Hon kunde hoppa upp lite på slutet och säga, oh, it feels lovely, car. You're doing an excellent job.
Oh,
det var alltid det här att man skulle ha en foreign trainer. Jag kommer ihåg när jag flyttade dit, då hade jag mycket mer svensk brytning. Det kändes som att då var det lite roligare att man kom, för då var så, ah, my international trainer is coming here.
Fick du skamliga förslag av dem?
Nej, det fick jag inte. Nej. Det får du hålla i det. Det får din egen fantasi styra. Det fick jag inte. Det var inte på den nivån.
De kunde bete sig.
De hade manners.
Okej, okay, och efter det, var då ditt Instagram-konto växte fram egentligen?
Ja, det var nog när jag var i England och under den tiden som det började lite grann sådär att jag... Ja, jag vet inte vad det var. Jag gjorde något roligt klipp med min hund eller med min häst och så började få spridning och så... tyckte jag att det var, så tog jag lite den kunskapen jag hade från när jag hade varit i Danmark med de där försäljningsfilmerna, och så typ applicerade det att okej, men publicera den här tiden på dagen, då kommer mitt material komma liksom högst upp, för då kommer folk hem från jobbet, så jag vill ju tajma det när de kommer hem typ.
Det är helt, när är det bästa tiden på dagen att lägga upp ett inlägg?
Nej, men det, tyvärr är det här i sociala mediesammanhanget, så är jag ju en dinosaurie liksom. Jag är ju jättegammal och det har ändrats väldigt mycket i den här algoritmen. Det var mycket lättare back in the days 2012, för då var det som en kortlägg, då liksom kortet längst upp när du publicerade.
Jag hatar algoritmen.
Jag tror alla hatar algoritmen.
Ja, faktiskt. Men det är inte så att också nu Instagram, om man nu ska bli lite så, att Instagram också premierar filmer mer, precis som Facebook gör.
Ja.
Att rörligt premieras av Instagram, så att det hamnar högre upp, och också att man ska nog lägga senare vad man tror, om jag har förstått sociala medier gänget på radion rätt.
Ja.
Alltså folk kollar ganska sent på kvällen.
Ja, det tror jag också. När jag tyckte att jag hade koll på algoritmen då publicerade jag alltid mellan 8 och 9 på kvällen.
Mm.
Och då slog det liksom ganska väl ut. Och då kunde jag märka jätteskillnad om jag publicerade klockan 6. Att jag fick inte alls lika mycket liksom, engagemang i posterna. Men där ändrades hela tiden. Och jag tror faktiskt inte någon riktigt vet hur den där algoritmen fungerar. Och det finns ju liksom världsinfluencers som har miljontals följare som också bara lägger upp posterna och bara säger, jag fattar ingenting vad som händer just nu. För det är, ja, innan kunde man så tydligt se liksom ett system.
Men Instagram då, och sociala medier, men Instagram främst, är väl ett konkret arbetsverktyg för dig också, för du tar in en riktig fotograf då och då som fotar och filmar lite grann. Och sen så lite blaj också under veckorna.
Ja.
Men att du lägger upp riktiga, alltså riktiga, med vältagna bilder.
Ja.
Och använder det verkligen inte bara som förströelse, utan...
Nej, men absolut. det kom ju liksom av sig självt att när man nådde upp till ett visst antal följare så började man också få samarbetsförslag. Och man märkte också att i takt med att min karriär som ryttare blev bättre så kunde jag ju också få sponsorskap med hästrelaterade företag. Och då var de också intresserade av hur många följare man hade. Så det gick ju lite hand i hand att det var ju en bra fördel för mig när jag skulle förhandla om sponsoravtal. Att ja, men jag har också så här många följare. Idag är det folk som kommer bara för följarna och inte så mycket för ridningen. Men det växte fram naturligt när man fick samarbeten och sådär. Och ett steg i det är ju såklart att kunna erbjuda de företag som samarbetar med mig bra bildmaterial. Och då har jag en tjej som heter Sandra som jag har jobbat med nu i 1,5 år. Så kommer hon ut och så bokar jag upp henne, så kanske jag vet att ofta vet jag ganska långt i förväg vad jag ska publicera och för vem. Och så kan jag säga så att ja, men, jag har de här 3 samarbetena här nu under nästa månad eller någonting, så vi ska fota de här 3 bilderna. Och så fotar vi alltid lite andra bilder också som är bra ha-bilder, om man ska säga. Och så kan jag liksom planera upp det. Och det funkar jättebra. Nu gjorde jag ett samarbete med Daniel Wellington som vi var jättenöjda med. Och jag tyckte de var så bra det materialet, så de har publicerat på sitt eget konto. Och de har ju 4,8 miljoner, så det är jättebra för mig att de publicerar mina bilder liksom. Även om de har köpt inlägg hos mig, så kan ju att de använder det är ju jättebra för mig också. Mm. Tack vare att jag har en fotograf liksom. Så om jag ger en del av mitt arvode till min fotograf, så är det ju bara en win-win.
Och får du klagomål från andra då som blir inspirerad av dig och sitter och rider och Instagrammar, håller på med telefonen med de som sitter och rider för att de har sett dig galoppera på stranden
och filmat samtidigt?
Alltså det har varit ett par incidenter när folk har stört sig på det. Men generellt sett har det inte varit så mycket negativ respons. Och du menar det här att det inte har splittat fokus eller vad tänker du?
Ja, exakt. Men att man håller på med telefonen bara när man är med hästen.
Ja, nej, men absolut. Det har varit förvånansvärt lite negativa kommentarer efter det. Men efter att du har varit med i den här podden har vi säkert väckt den här draken.
Nej, men vad har du då för liksom förhållningssätt när det kommer till telefon och häst då? Och har du kanske, för sen kan man ju inte jämföra sig, jag och du och sen kanske Lisa 10 år som rider på ridskola. Vi har ju, måste ju kanske ha olika sätt att vara med hästen och telefonen.
Ja.
För att jag och Lisa kanske inte har lika mycket koll på hästen som du har och jobbat med hästarna på mer. Liksom. Men alltså, vad har du för...
Alltså jag har en idé att det största säkerhetstänket kring hästar, det är att lära sig så mycket som möjligt om hästar och lära sig förstå hur hästar fungerar. Och se på sin häst. Se på öronen, se på ögonen. Var har jag min häst? Känner jag under sadeln? Liksom. För det gör ju, man ju när man har ridit tillräckligt länge, så känner man ju nästan liksom bara på ryggen om hästen är spänd eller avspänd. Och när jag håller på med min telefon och filmar så här, så är jag ju ändå fokuserad på hästen. Jag är fokuserad på det jag gör tillsammans med hästen. När jag sitter och liksom Instagrammar så skapar jag ju, så tittar jag ju på hästen samtidigt. Så om det är någon gång jag verkligen är fokuserad på hästen, det är kanske när jag filmar när jag galopperar på stranden liksom. För då vet jag att okej, nu ska jag kunna hålla handen i ena tygen och jag ska kunna få med öronen så att inte de liksom försvinner och att jag inte har vänt kameran åt fel håll så jag bara filmar mitt eget tryn med alla de där grejerna. Så då är jag väldigt fokuserad på den situationen med hästen. Jag tror många gånger att folk kanske inte har telefonen men de sitter och jag vet inte,
tänker att de ska checka till middag typ.
Sitter och tänker på något annat eller man sitter och pratar med en stallkamrat eller någonting, då kan man nog vara minst lika ofokuserad som när man rider och filmar sin häst.
Så alltså, avundsjuk på den här stranden.
Ja, jag med. Alltså jag med. Vi har en pytteliten sandstrand som jag brukar försöka ringa ner och tvinga ner mina stackars hästar i.
Ja.
Det går ju aldrig bra för att det är ju trångt och smalt och de tycker bara att det får klaustrofobi av att gå ner på den där stranden. Så brukar jag drömma mig bort. Det är din strand ibland.
Ja, men precis. Det var rätt kul faktiskt, för vi bor ju precis vid en vik och det går en å som mynnar ut där. Och på ena sidan så kan vi skritta ner längs den här ån. Men och jag har ju försökt att gå ner på varenda litet ställe där och det är bara en total blålera, för vi bor ju i Göteborg. Så det var ju bara att hästarna sjönk ju bara rätt ner till knäna liksom, och det var ju bara som sån här taget ur en skräckfilm liksom, att de bara klabbrar runt där. Men så har vi en granne till oss som bor lite längre ner vid viken, och så frågar han så här, jag skulle så gärna vilja rida ner i viken och det går ju inte här för det är så dåligt. Men om du går på andra sidan här, berättar han då, alltså jag vet att förr i tiden så var det tjejerna som var nere och red här i vattnet, men då måste du gå ut på andra sidan viken, så jag hittade en liten, det ni ser på Instagram är alltid liksom den här efter det här dödsdiket över stenmuren, genom vassen liksom, för som machete plöjer sig fram och så kommer vi ut till slut i stranden och sen är det jättefint. Men det är så lite...
Vägen dit är inte helt plan.
Nej, vi kallar det för dödsdiket där vi ska ta oss igenom innan vi kommer till...
Är det där och hoppar där, in alla treåringar?
Exakt, och där vågar du gå med dina fina dressyrhästar.
Men de vet ju inte om att de är fina dressyrhästar.
Nej.
De har ju ingen aning om att de är värda en massa pengar. Liksom. Så det är vi som projicerar allt det där på dem. Så att de är ju lika mycket häst som någon annan. Liksom.
Apropå Instagram och tjusiga hästar, du hade en kul fråga angående fotogenikhästar.
Jo, precis. Om du hittar en häst som är, wow, alltså den rör sig helt magiskt.
Ja.
Men den är svinful på bild. Skulle du köpa den?
Oh, det är så här, ja, det hade jag gjort. Ja, alltså när den rör sig så bra som du beskriver så hade jag nog köpt den.
Men den är superful.
Ja, det hade jag nog gjort ändå.
Du alltså, kanske har brottar ansikte eller liksom.
Ja, men då hade jag nog gjort en grej.
Blomkålsöron.
Ja, den är verkligen inte vacker på bild, men den rör sig superfint.
Ja, jag hade nog slått till den. Om det hade varit så mycket kvaliteter som du beskriver. Hade det varit mitt så här halv... Nej, då hade jag nog struntat i det. Men visst tänker jag, när jag köper hästar, det är ju sorgligt med sanden. Visst tänker jag så här, ja, men det här this is good content. Det här är liksom, det här kommer passa in bra.
Mr. Grey använder
fin på bild. Ja, Mr. Grey, han kommer bra. Nina Rademach som har varit med här i podden, i och med att vi är influencers på att vi brukar skoja om det här. Vi måste ha liksom instavänliga hästar.
Har du sett hennes nya häst?
Ja, jag vet. Den är väldigt
instavänlig.
Hon har pratat väldigt mycket om det. När hon beskrev den här hästen för mig, så pratade hon om någon annan i liksom en kvart och så sa så här, men hur är den att rida då? Liksom. Hon hade bara varit så här, svansen är så tjock och det är så pretty och det är så där, 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 där. Det var liksom bara fokus på Instagram och så till slut kom fram, ja, men den var också jättefin att rida.
Ja, det var ju tur så att hon inte, så att den går inte att rida på.
Nej, typ.
Vad gör du om du har en häst som är jättefin men sen så har den en sån här liten fånig tunn svans?
Ja, men jag har sådana hästar som har tunna svansar, men då är de väl så pass bra förhoppningsvis i allt annat liksom.
Så svansen får inte vara med på bild?
Nej, det filmar vi bara fram det liksom.
Om du kommer och ska rida, sen så har du inte riktigt inspiration den dagen, det är inte så här, du måste bara få det gjort. Vad har du för go-to-övning då?
Rid ut. Ja, men jag gör det faktiskt själv. Alltså, det kan vara vissa dagar jag kommer ut och jag känner det absolut inte. Det behöver inte vara att man har jobbat jättemycket. Det kan vara, ibland kan man inte styra sin liksom, den här kemiska balansen.
Ibland
känner på att jag inte är där. Och det var ett av mina nyårslöften i år, att då ska jag liksom inte pusha. Om jag inte är en bra ryttare så ska jag inte rida liksom. Utan jag ska bara rida mina hästar när jag är en bra tränare för dem. Och så då försöker jag rida ut istället. Sen kanske man inte kan göra det varje dag. Men om man har liksom i sitt, känner att man inte är där en dag, så tycker jag att man kan absolut rida ut. Liksom.
Har du någon favoritövning?
Nej, jag har inte. Jag har ingen favoritövning. Det finns saker att... Jag prioriterar som jag tycker är viktigt. Liksom. Jag tycker väldigt, väldigt viktigt att hästa framför benen. Det tycker jag är typ det viktigaste. Att de är framför benen.
Uh-huh. Att de går framför skänken.
Ja, de går framför skänken. Det är nog det jag är mest noggrann med. Och direkt när vi rider.
Och hur gör du då? Om hästarna inte går framför skänken, hur, har du någon
konkret övning? Först och främst är det riktigt att inte tjata. Om jag använder min skänkel så vill jag att han ska lyssna på den direkt. Liksom. Och vi är väldigt noggrann när vi rider. De senaste 2 åren så har vi köpt fler och fler hästar som inte har varit ridna alls. Vi har tränat upp helt från början. Och då kan man ju från början lära dem väldigt tydligt att de ska springa för benen själva. Har en äldre häst, så kanske den har liksom blivit lite så desensitized att den behöver inte alltid springa framåt när någon nuddar den med skänken. Liksom. Så då kan vi träna dem redan från när du longerar dem och säga att de ska lyssna på rösten. Så du kan komma med röst och sen skänkel. Och sen så om inte de lyssnar på det kanske du får använda spöter. Liksom.
Mm.
Så man stegrar den där hela tiden. Att man förstärker hjälpen.
Vi har ju också en programpunkt som bästa stalltipset.
Mm.
Har du något sådär superbra stalltips? Det kan vara en pryl.
Nina stalltips var att diska hovarna med tvål.
Ja, det var också helt sjukt. Jag tänkte,
gör inte du det?
Nej, inte med diskborsten och handskarna. Nej, inte. Alltså, vi har ju stålborste istället. Det är faktiskt no joke. Vi skurar hovarna med stålborste.
Va?
Jäkligt bra.
Men är det rätt risk att man gillar dem då? Man...
Nej, de är liksom, det är så peeling. En grov peeling. Stålborste eller sandpapper så blir de jättesnygga.
Sandpapper är hovarna?
Mm. Nej, vi har inte gjort det på ett tag nu, men ett tag gjorde vi det. Men annars är det stålborste så får man ju såklart vara försiktig uppe vid kronrande så man inte skadar dem där. Men då får du bort allting så blir de supervita. Det tar garanterat också en timme kortare än att stå med diskborsten. Ninas stenåldersmetoder.
Nu ratade du också Ninas
tips. Jag tycker också att det är lite så här Stockholm versus Göteborg. Att det är stockholmarna står med diskborsten och sådär med plasthandskarna där och det är jättefint liksom. Och det är Göteborg där liksom fiskarpojkar står liksom river av hela hornet på hoven liksom. Så blir det vit och fint.
Men är det bra för hovarna att sandpappra och skubbra med stålborste?
Ja, det är ingen fara. Du ska sandpappra väldigt länge innan det blir.
Vilket nummer har du på sandpappret?
Jag vet inte. Jag vet bara, vi hade sandpappra. Det var väldigt snyggt. Våra hovstagare brukar göra också så här, sandpappra hovarna. Så det blir snyggt liksom.
Vi får prova.
Ja, verkligen. Det måste
jag vet att det var ett bra stalltips, men det var kanske...
Ja. Ja, roligt det. Säg, har vi
men jag
mer?
Tror att vi ska släppa iväg det. Du ska få gå och...
Du ska gå iväg och tävla.
Ja.
Hur laddar du upp inför dagens tävling?
Jag ska tänka vem jag ska rida på. Jag ska rida på Frappa. Hon är inte så svår. Hon är väldigt... jag gillar henne jättemycket att tävla för hon är väldigt ärlig.
Hur gammal?
Hon är 7.
7? Mm.
Och hon har varit hos oss till och från sedan hon var 3 så jag känner henne väldigt väl. Och hon är uppfödd av Ulrika Binander som är en av mina bästa hästägare sedan många år tillbaka. Men hon är sådär självklar. Så hon ser inte mycket ut för världen när man värmer upp och hon är lite liten för mig egentligen och har inga sådana där supergångarter av naturen. Men det som är bästa med henne när man vänder upp på medlinjen så är hon bara sådär att, som en blodhund att hon liksom, allting bara zoomar ut. Du skulle kunna spränga en bomb vid sidan av dressyrbanan. Hon skulle aldrig liksom bry sig.
Gud, vad härligt.
Ja, hon har en fantastisk vinnarskalle liksom. Så med henne är det bara att sitta hela vägen och bara vänta lite. Du behöver liksom inte göra allt. Vänta lite. Och det är skönt att ha den känslan.
Man märker också när man går runt här på tävlingarna så ser man dig och så ser man, det kommer ju alltid ett gäng tjejer och killar som vill säga hej och ta en selfie och det flockas folk runt dig. Hur gör du för att få tävlingsfokus och få lugn och ro? För det ser ut som att du trivs också med uppmärksamheten, men jag tänker att inför en start kanske man vill ha lite...
Det har vuxit fram, alltså det trycket, eller man säger att det är folk som vill ta bilder och sådär. Ibland händer det också att man får be att nej, men nu ska jag precis hoppa upp, kan vi vänta lite? Det tycker jag, det måste man ju kunna få göra liksom. Men det är ingenting som jag påverkar mig negativt. Allt ska jag säga. Det har varit lite jobbigt nu dock när jag skulle börja rida hoppning. Jag var och tävlade hoppning för ett tag sedan och då när vi skulle lasta ur så då tycker jag det kan vara jobbigt att komma till hopptävling när jag inte är så trygg i mig själv som jag är på dressyrsidan såklart för att jag har inte den erfarenheten ännu. och då kan jag tycka det är jobbigt att behöva vara liksom Carl Edin när man ska åka på en hopptävling för där hade jag helst bara velat vara någon helt annan och bara kunna... Du vet,
man kan gå lite under radarn.
Ja, nästan, bara kunna, du vet, framridning. Man ska liksom bara hålla galoppen på den här stora hästen och det är 1000 folk och då kan jag tycka det var jobbigt att liksom alla satt där och bara sa okej, vi ser om han är lika fin som han var på Instagram den här hästen liksom, och är han lika duktig som man kanske tror eller sådär, eller kommer han göra bort sig liksom. Så då tycker jag det var ganska jobbigt och då har jag tänkt flera gånger när jag varit ute nu och liksom gjort de här kvaltävlingarna och tänkt gud vad skönt det hade varit att inte vara.
Har du något mellannamn du kan anmäla dig under?
Så tävlar du pseudonym.
Ja.
Joakim Magnus.
Joakim Magnus.
Joakim Magnus. Så Joakim som förnamn och så Magnus som efternamn.
Ja. Och så från någon annan bra som idé. Har Instagramkontot hemma på gården och tar kort på någon häst att du är hemma så att folk tror
ja,
att du är hemma.
Ja, just det, lägga skenman över där. Just det, lägga ridå att jag är hemma.
Exakt.
Helt rätt. Jätte. Och så har han sån liten mustasch.
Ja, ja.
Och så solglasögon.
Du kan gå all in på det där.
Ja, just det. För just när någon rider fram med mustasch och solglasögon så kommer inte det vara uppseende. Överhuvudtaget liksom. Men de sitter i sån lång rock också.
Vad har du för mål nu framåt? Har du lagt upp några konkreta mål för året som kommer? Eller har du...
Ja, det är ju, följer ju varje häst lite grann. Jag har ju några fantastiska unga hästar. Förra året så sålde jag ju av 2 av mina bästa hästar som tävlar upp till internationell nivå. Och tog ändå beslut att de skulle säljas av och att jag skulle börja investera lite i nya unga talanger. Och det här året har ju varit ett sånt riktigt unghästår där vi har haft vi har en häst som är 6 nu som blir 7 nästa år som jag tror är väldigt lovande så kanske att man kan komma upp och rida lite större klasser på honom lite börja nosa på det nästa år förhoppningsvis annars får det liksom följa hästarnas ålder. Det är inte så ofta det trillar in en 8-årig fantastisk häst med, liksom, som är Instagram-vänlig och som har allt det där vi söker in, det är liksom inte bara in i stallet utan, och jag är fortfarande i det läget att om jag ska investera i nya hästar så måste jag börja i ganska ung ålder
Så kanske man måste sälja dem när de har blivit större
ja,
och lite bra
försvinner för att liksom på vägen.
Finansiera ditt företag ja, kan jag tänka mig
liksom. Säljer väl kanske en eller två sådana där riktigt bra unga hästar förhoppningsvis om året. Ja. Men så kan man kanske ändå kan ha, behålla någon, en eller två som får lov att bli lite äldre liksom. Så det är väl det egentligen. Jag ska inte säga att jag har ett sånt där, vad det är, den tävlingen eller det där, utan det är för varje de hästarna som jag har, och en del kanske blir sålda och en del går man och hoppas att de inte blir sålda. Man hoppas att liksom ingen köper dem. Men
är det långa loppet då? Har du så här dröm om att rida OS eller EM i de här stora tävlinga, eller är du nöjd och vill liksom fortsätta med unghästarna, eller?
Nej, jag tror absolut att det kommer att bli så att jag vill rida i de stora mästerskapen och figurera verkligen för att vara med där. Men jag har varit känt ganska tydligt själv att jag inte haft det fundamentet som behövs för att kunna göra en sån OS-satsning. Eller just OS-satsning är ett tumt ord, för det är som att det bara är det gäller, med att satsa på att bli liksom,
bäst i världen.
Typ. Jag blir bäst i världen, typ. Jag var ännu jag vet inte om det var bättre eller sämre. Men jag har inte känt det själv att jag har haft det fundamentet. Nej. För jag har inte så lust att göra, vara en sån här one trick pony och bara liksom, ja, jag har en häst och så ska jag liksom rida dit upp och sen så faller hela vägen ner. Så jag vill ha en stark fundament, och som man kanske då, det kommer inte vara, jag hoppas att det inte ska vara förvånande när det kommer en ny häst sen liksom. Så den, jag jobbar väldigt mycket på så sätt, är jag nog ganska långsiktigt. Jag försöker verkligen att ha den här starka basen att stå på. Och det gäller ju inte bara hästen, det gäller ju team och att företaget måste vara liksom så pass etablerat att det bär sig själv liksom, så att det hela tiden finns, så att jag kan plocka upp nya hästar och behålla någon häst. Så många delar, och just nu så tycker jag att de delarna är viktigare för mig att utveckla än att liksom sitta varje dag och drömma om just det här mästerskapet. Men vi får väl se, jag kanske får komma tillbaka till ridklubben på den här
några år
någonting. Då kanske jag är mer ett ställe där det börjar, liksom, den, det börjar liksom kunna bli en verklighet. Att
vi följer dig gärna på din resa mot OS.
Ja, vad kul.
Skithärligt att få prata med dig.
Jättekul att få vara med här.
Jag vet inte om du vidskeplar eller inte, men lycka till i eftermiddag.
Tack så mycket.
Lycka till.
Tack så mycket.
Tack.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.